lyckats att klämma in hela 18 stycken predikningar eller lektioner eller vad vi nu ska kalla det. Och idag kommer vi att täcka in de tre sista verserna, det vill säga Galaterbrevets sjätte kapitel, verserna 16 till och med 18. Så här är vi ber för de här tankarna. Vi ber att du välsignar dem. Tack Jesus för alla som är här. Tack att vi hittade hit. Tack för Krängel som har öppnat upp sitt hem. Tack för Mike och Jonathan som är tillbaka från Baltimore. Och jag som är tillbaka från Indien. Och vi alla andra som har överlevt här hemma i kalla Svedala. Vi ber bara Jesus att du välsignar oss nu när vi går till ditt ord. I ditt namn. Amen.
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 Vi läser då alltså Galaterbrevets sjätte kapitel och de tre sista verserna 16 till och med 18. Tag dessutom tro, nej det var inte det. Det var ju Filipperbrevet, förlåt mig. Märkte att det var inte riktigt rätt där. Det var en bok för sen eller för längre bort. Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel, ja, över Guds Israel. Nu må ingen plåga mig längre, eftersom jag bär Jesu märken på min kropp. Vår Herre Jesu Kristi nåd var med er ande, bröder. Amen. Någon har sagt, jag har inte citatet, men tills vi hittar något värt att dö för, så har vi inte hittat något att leva för. Om vi tar ett litet ögonblick och tänker på det. Säger det en gång till. Tills vi hittar något värt att dö för, så har vi inte hittat något att leva för. Och jag tror att det här uttrycket passar så väl in på Paulus. Därför att vad är det Paulus säger? Jo, han är beredd att bokstavligen dö för det som han levde för, nämligen nådens evangelium. Och han var överlåten till att gå emot, tillrättalägga och korrigera allt som kom i hans väg som på något sätt korrigerade eller förminskade nådens budskap. I en amerikansk, stor amerikansk undersökning som jag tror inte skiljer sig så jättemycket från vad vi har att göra med här. Men det är bara en princip som jag försöker fastställa. Och det är att när man väljer en kyrka så har man olika kriterier. Till exempel när man väljer en mataffär så såg jag att den största anledningen var faktiskt inte priset. Utan den största anledningen var var är den belägen, alltså var är geografiskt, var ligger den. Den andra anledningen var sortimentet och den tredje anledningen var faktiskt priset. Och här är det samma sak, man frågar om en kyrka, varför har du valt den här kyrkan? Då visar det sig att när det gäller lära, alltså bibeldoktrinen, vad kyrkan står för, vad man tror på, vad man undervisar, det kom först på tionde plats. Och det förvånade mig ganska mycket. Å andra sidan gjorde det inte det, men alltså vad man valde istället då, det var naturligtvis läget, det nära, bekvämt, det var musiken, är den fin, är den proffsig, det var lokalerna, är de fina, är de fräscha, barnpassningen, alla de här olika sakerna var det man liksom valde efter. Och jag säger inte nu att de här sakerna inte har någon betydelse, men det är ändå ganska förvånande att läran kom först på tionde plats. Jag tror inte att det skulle bli speciellt annorlunda om du ställde den frågan här. Så Paulus var noga med bibelläran. Och vi borde inte vara förvånade över att Paulus avslutar det här brevet med att tala om nåden. Därför han började med att tala om nåden och han har talat om nåden hela tiden. Och vi ska titta på tre grejer här. Det första hittar vi i vers 16 och jag ska läsa den igen. Men här ser vi att vi marscherar i nåden, eller vi marscherar av nåd. Då står det så här. Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel, ja, över Guds Israel. Svenska folkbibeln använder ordet följa denna, eller följ denna regel. En del översättningar skriver istället för att följa denna regel, de skriver vandra efter den här regeln. Men det intressanta här är att ordet, precis som vi talade om tidigare när vi gick igenom Galaterbrevets 5 kapitel och 25 versen, där det står att vi ska vandra i anden, så är alltså ordet här inte peripateo i grekiska, som betyder just att vandra, att gå helt enkelt. Utan här är det här ordet som är stoeiko, som betyder alltså att vandra i takt. Det är alltså mer eller mindre en militärisk term. Ni vet liksom när man tittar på en sån här militärparad och alla soldaterna går i takt och sen är det en som går, jag har sett bilder som går i otakt och det ser så fruktansvärt fult ut. Och det är just det han säger här, att vandra i anden, gå i takt med andens ledning. Och vi ska inte falla ur ledet. Och det står så här, vandra efter denna regel. Och här är det en intressant grej, för ordet för regel, då tänker vi oss att det är liksom en lag eller någon förordning som liksom, ja, den regeln, ni ska inte, ni får inte, ni bör inte. Men regel här är egentligen ett ord som vi får ordet kanon från. Och vi tänker ju på ordet kanon, att man sjunger i kanon. Men det är inte det vi syftar på, utan kanon är alltså ett ord för någonting som håller måttet. Och när man talar om skriftens kanon, det är alltså 66 böcker, 39 i gamla testamentet, 27 i nya testamentet. Det är Bibelns kanon. Det är alltså de böcker som håller måttet. Och det fanns ett antal olika kriterier som man använde för att mäta de här böckerna, om man säger så, för att se om de skulle få vara med i Guds bibel, så att säga. Gud vet ju naturligtvis vilka böcker det är. Människorna hade bara som uppgift att sammanställa det. Men i Filipperbrevet 3:16 som vi kan läsa här. Filipperbrevet 3:16. Nu ska vi se. Då står det så här. Dock låt oss hålla fast vid det som vi har nått fram till. Och här talar han alltså om just att det som vi har kommit fram till, eller hålla fast vid det vi har kommit fram till, att det är just det här kanon. Det är alltså det vi har lärt oss som kommer från skriften, låt oss hålla fast vid det. Vi kan inte veta det vi ännu inte har lärt oss, men vi kan hålla fast vid det som vi har lärt oss. Och kanon används också som ett begrepp som talar om ett mätinstrument. Och jag har ett sånt här barndomsminne från min morfar när vi fiskade kräftor. När vi fick upp kräftorna i sån här fiskmjärda, hette de, sån här man slängde i såna här i vattnet och så drog man upp dem. Och sen hade han en liten enkel träbit. Det var bara liksom så här, någon decimeter lång. Och så tog han kräftan då, om det var ett gränsfall, och så höll han upp den där. Nej, den är för liten, så slängde han tillbaka den i sjön. Därför att man fick inte fiska kräftorna om de var för små, för att då skulle tillväxten i sjön liksom inte eller skulle hotas. Och det var en kanon, det var ett mätinstrument. Och på samma sätt så det här ordet för som används här, det är just det här ordet för kanon, att följ denna regel, vandra i takt med det som har mätts ut, det som apostlarna har lagt grunden för, de bibelböcker, det som fanns till handa. Gå inte utöver det, vandra i takt med det. Bli inte förledda att hoppa in på något annat område. Och Paulus, han talar ofta om att vad gör en bonde? Han talar om vad gör en militär? Men han talar också vad gör en idrottsman? Och det här var tre olika områden som människor oftast kunde identifiera som är på ett eller annat sätt. Därför att det var de, höll på så här, yrkeskategorier och den typ av underhållning som människor hade. Han talar ofta om att löpa ett lopp. Och han talar om att man kan bli diskvalificerad från det här loppet. Och det betyder inte att jag förlorar min frälsning, för den är av nåd, den är fri gåva, den kan inte tas tillbaks, den kan inte förändras. Men jag kan bli diskvalificerad i bemärkelsen att jag vandrar inte i takt, jag håller mig inte till kanon, det som är givet mig, det som är utmätt åt mig. Och han talar om ett lopp där man är tvungen att hålla sig inom linjerna för att inte bli diskvalificerad. Och han talar här om kontrasten mellan köttet och korset. Köttet har sin väg, korset har en helt annan väg. Han talar om självansträngningar som inte leder någonstans. Och Kristusansträngningar som ger oss frid i både sinnet och hjärtat. Han talar om lag som inte gör någonting annat än fördömer oss. Han talar också om nåd som bara sätter oss fria på områden efter områden. Så han säger, de här kontrasterna finns alltid där. Frestelsen finns alltid där för oss att när vi löper loppet att liksom avvika från det här. Men han säger, gör inte det. Vandra i takt. Vi har kanon, vi har skriften. Gå till den. Agera inte utanför den. Bli inte nu för tiden, liksom hela tiden kommer folk och säger att ja, det finns ju flera evangelier och flera bibelböcker och det är alltid något tokigt tv-program, liksom någon sån där kunskapskanal eller någonting, och det är någon där som har, ja visst, men liksom Jesus sa det här, men egentligen menar han det här, och den Jesus vi får i evangelierna, det är inte den riktiga Jesus liksom, och vi har en förfrågan här, vem var den historiska Jesus och allt det här liksom som snurrar runt där. Men den sanne historiska bibliska Jesus, han finns uppenbarad, hans lära genom apostlarnas vittnesbörd finns i skriften, och vandra i enlighet med den. Och förra gången, eller för några gånger som just här i Galaterbrevet 5 kapitel där, de sista verserna, så talar han om det liksom att vi kan titta vad det står där, 5:25 tror jag det var. Liv genom anden, låt oss där följa anden, just det, marschera efter anden. Och mycket det som Paulus förmodligen hade i tankarna och som folk var väldigt medvetna om, det var hur en militärformation såg ut i den grekiska världen, och senare togs det över också av romarna. Så hade man det man kallar för en falang, tror jag. Det är där vi får svenska ordet falang. Och en falang i svenskan, det är ju egentligen bara en gruppering egentligen, det är inte mer, det är en viss falang, en grupp av hela den militära styrkan, så är det en viss grupp. Mer specificerat än så är ofta inte ordet på svenska, men här var det en väldigt specifik grupp, en nästan rektangulär skara på det här sättet med soldater som ofta gick med främst främre linjen med sina sköldar framåt. De som gick i sidan hade sköldarna åt sidan. Alla de andra hade sköldarna uppåt. Så de var egentligen som en vandrande stridsvagn. När de här brinnande pilarna kom framifrån, från sidan, ovanifrån, så kunde de egentligen stoppa alla de här attackerna. Och då krävdes det naturligtvis att du gick i takt. För att skulle någon i den här falangen gå i otakt, ja, då kunde den väldigt snabbt blottas, eller en öppning kunde komma till, en fiendens pil kunde komma in. Så han säger här att när vi som har nådens budskap vandrar i takt med anden, vi är som en sån här falang som går framåt, då kan inte fienden skjuta in sina pilar av lagiskhet och som påverkar oss. Och Paulus träffade på de här människorna överallt vart han än gick, men i Galaterbrevet är det särskilt tydligt, de här lagivrarna som sa att Mose lag och omskärelse var nödvändig, kanske inte för rättfärdiggörandet eller rättfärdigförklarande, men definitivt för helgelse. Paulus säger att en troende står fri från lagen både när det gäller frälsningen eller rättfärdiggörelsen, och också när det gäller helgelsen. Så det krävs tro, att tro på dessa goda nyheter. Men för oss så finns det alltid någonting inbyggt i våra huvuden att vi ska få det vi förtjänar. Nåden är liksom en, man är alltid lika förvånad över den nåden. Liksom man tycker att man har byggt upp någonting i sitt liv och man verkligen förtjänar någonting, så man nästan tycker att ja, det är helt rätt liksom att man mår dåligt nu, för det ska jag faktiskt göra. Sen ger Gud nåd. Och sen blir man bara, whoops, var kom det ifrån? Det var ju inte det jag förtjänade. Men det är just det som är nådens karaktär. Att jag säger alltid att nåden finns där. Gud ger den. Och ni vet hur det är, liksom man stångas och man bråkar med Gud i all evighet. Och man tror aldrig liksom att man ska komma igenom på ett område. Men sen när Gud väl får tag i våra hjärtan och han gör någonting och hjärtat är klart, då ändras omständigheterna så här, och man såg att det var inga problem för Gud överhuvudtaget. Problemet var inte omständigheterna, problemet var mitt hjärta. Och det är det vi alltid ser. Och då är det alltid den här liksom, wow, nåden liksom. Ny början, nya möjligheter, gå vidare. Och den mannen som lärde mig grekiska en gång i tiden, han är en äldre man nu, och han berättade om hur de startade församlingar i Georgien. Alltså Georgien ligger granne med Armenien, Turkiet och Azerbaijan och även Ryssland i norr. Och det är väldigt, väldigt, väldigt ortodox. Alltså människorna är, alla är troende i princip, men man är troende på det ortodoxa viset. Och han berättade att vad de brukade göra där när de hade sina möten, då ofta hade de mötena i hemmen, då brukade de ortodoxa prästerna komma och samlas, och så kom de och så stod de utanför fönstren i huset liksom, och skrek och bangade, och de hade grejer med sig så det skulle låta, och de slog på fönsterbläcken och på glaset så de skulle störa mötena. Och det är precis det som fienden vill göra, liksom att han hatar nåden. Någon undervisar nåd. Ah, låt oss gå, slå på rutorna liksom, och så vidare. Och jag tänkte just på det här, hur vi marscherar av nåd. Satan vill att vi ska komma i otakt. Han vill att det ska komma in lagiskhet. Han vill att det ska komma in främmande tankar. Han vill att vi liksom ska börja halta i ledet, för att då vet han att han kan skjuta in sina brinnande pilar. Så, vi säger att vi marscherar av nåd, men vi är också märkta av nåden. Låt oss läsa vers 17 här. Paulus. Nu må ingen plåga mig längre, säger han, eftersom jag bär Jesu märken på min kropp. Ni kanske har hört talas om, det här är väldigt vanligt att man hör talas om runt påsk, stigmatisering. Det är alltså människor som tror att Jesu sår uppenbaras hos en person, och beviset är då att lite blod kommer fram, och det är väldigt svårt att verifiera såna här saker, och naturligtvis det mesta av det är totalt subjektivt. Jag har ingen aning om någon kan prestera det, och om de gör det, vad är det som egentligen ligger bakom? Jag har ingen aning. Men det är intressant att se här att det här är ordet som används här, stigmata i grekiska. Och det betyder egentligen ett fysiskt märke, som ett spiksår som Jesus hade i händerna och fötterna. Eller ett R. Men här talar Paulus inte om ett bokstavligt sår i handen eller någonstans, utan han talar om om olika är efter stenar, märken efter att han har blivit slagen. Paulus betalade ett pris för att förkunna nåden. Kommer du ihåg hur han säger vid ett tillfälle att om jag skulle predika vad jag gör plus omskärelse, plus Moselag, då skulle förföljelsen upphöra omedelbart. Och det finns en kristendom som är mer eller mindre accepterad i världen som en av världsreligionerna. Ingen opponerar sig. Men om jag predikar Bibelns budskap, som är nådens budskap, ja, då är det ett pris att betala. Det betalade de här kristna i Georgien när prästerna kom och slog på rutorna när de hade sina möten. Det betalade Paulus när han reste runt i Medelhavsvärlden på den här tiden och predikade det här evangeliet. Så det intressanta här som han är att stigmata då, det är liksom ett märke, att troligtvis så jämför Paulus här sina märken efter piskrappen, efter stenarna som träffade honom och så vidare. Han jämför detta med deras enda märke, nämligen omskärelsen. Det är det enda märket som syns på kroppen, så att säga. Och han säger att detta som han själv hade gjort en gång i tiden, han var ju en rättfärdig jude, men han räknade som ingenting värt i kapitel 6 och vers 15. Men däremot så såg han de här märkena efter att han hade blivit illa behandlad, slagen och så vidare för sin tro. Det räknade han som någonting värt. Det var ett bevis på att han har predikat sanningen och att fienden var rasande på honom. Så när vi bestämmer oss för att tro på nåden och inte kompromissa, får vi räkna med att det är ett pris vi betalar. Frälsningen är fri, men ett kompromisslöst vittnesbörd är mycket kostsamt. Så frälsningen är fri, men ett kompromisslöst vittnesbörd är väldigt kostsamt. Så vi har en uppmaning i vers 16 att marschera av nåd. Vi har en uppmaning att vara märkta av nåd i vers 17. Alltså inte att vi ska påkalla förföljelsen och provocera vår omgivning. Men vi ska å andra sidan inte bli förvånade om och när den kommer. Så det sista han nu säger i vers 18, det är att han har ett meddelande av nåd. Så marschera efter nåden, och märkt av nåden. Och nu har han ett meddelande av nåden här. Läser sista versen i boken. Vår Herre Jesus Kristus, nåd vare med er ande, bröder. Amen. I Hebreerbrevet 13:9 står det att det är gott att bli styrkt i sitt hjärta genom nåd. Hjärtat blir aldrig styrkt genom lagiskhet. Det för alltid med sig tvivel. Det för alltid med sig fruktan. Och lagiskhet gör oss alltid missmodiga. Därför att innerst inne så vet vi ju att vi förmår inte att uppfylla en omöjlig lag. Så det är klart att vi blir missmodiga. Vissa tycker kanske att de gör det bättre än andra. Men verkligen, det enda som vi vet kan styrka oss, det är nåden. Och spelar ingen roll hur gamla vi är, spelar ingen roll hur länge vi har vandrat med Gud, vi behöver alltid bli styrkta i nåden. Bibaio är grekiska ordet, och det betyder egentligen att bekräfta, etablera. Så varje gång jag blir en mottagare av nåden, så är det någonting som bekräftas. Mitt barnaskap inför Gud, det är någonting som blir etablerat. Liksom jag går från en nivå till en annan i min vandring och min förståelse av Gud. Och det är väldigt intressant när man tittar på kristenheten i stort. Varför är det så svårt att ta emot lagens budskap? Eller förlåt mig, nådens budskap. Lagens budskap är lätt att... därför att vart man nästan än vänder sig, så ser man att antingen tror man att man måste vinna sin frälsning genom gärningar, som är en form av lagiskhet, eller så tror man att man ska behålla sin frälsning genom gärningar, vilket också är en laglära, eller så tror man att man ska bevisa sin frälsning genom gärningar, som också är en laglära. Så vare sig det är att vinna någonting, behålla någonting eller att bevisa någonting, så är det någonting som blandas upp av, eller nåden blandas upp av någonting. Och ibland så hör man den här termen billig nåd. Och jag har aldrig förstått vad den termen betyder. För hur kan någonting som är helt fritt vara billigt? Det är omöjligt. Man har bara vänt på det därför att man tror att frälsningen kostar oss någonting. Den kostar inte oss någonting. Den kostade Gud allt, men den kostar inte oss någonting. Däremot så kostar lärjungaskapet någonting väldigt mycket, allting faktiskt, om vi väljer att följa honom. Men det är en helt annan sak. Så när vi talar om fri nåd så är det egentligen lite överflödigt, därför att nåden är ju i sin natur fri. Och inget adjektiv kan beskriva den egentligen. Jag ska läsa bara, tror jag, 4 versar här, och så får det bli avslutningen på den här serien från Galaterbrevet. Den första är från Romarbrevet 5:15. Dock är det inte med nåden som med syndafallet. Ty om de många har dött genom en endas fall, så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till de många genom en människas nåd, Jesu Kristi nåd. Så Guds nåd är en gåva och den överflödar. Är inte det fantastiskt? Sen i Efesierbrevet 3:7. Efesierbrevet 3:7. Detta evangelium har jag blivit satt till att tjäna i kraft av den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft. Återigen, en gåva. Och Uppenbarelseboken 21:6. Härlig. 21:6. Näst sista kapitlet i Bibeln. 21:6. Han sa också till mig, det har skett. Jag är A och jag är O. Alltså alfa och omega i grekiska. Begynnelsen och änden. Åt den som törstar ska jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten. Hör på dem där. Åt den som törstar, det vill säga någon som verkligen vill komma åt Guds frälsning och Guds liv, ska jag ge att dricka fritt och för intet. Är inte det fantastiskt? Dricka fritt och för intet. Inga extra regler tillagda. Och vi avslutar med en klassiker här. Efesierbrevet 2, 8 och 9. För av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Så, vi har bara en fantastisk Gud. Vi har en fantastisk frälsning, vi har en fantastisk nåd. Vi har en fantastisk apostel som var beredd att betala priset. Han avslutar med de här 3 uppmaningarna. Nämligen att marschera av nåd eller i nåd. Kom inte i otakt med detta. Håll er till kanon. Håll er till det som är utmätt. Det som håller måttet. Och sen säger han att vi är märkta av nåden. Han hade fysiska ärr och märken på sin kropp för att han hade predikat nådens evangelium och sa att den märkning på kroppen som judarna hade, nämligen omskärelsen, den var ingenting värt egentligen. Det var ett förbund som Gud ingick med judarna, ja, men det var ingenting som frälste dem. Han säger att det var någonting annat. Han sa, jag har det märket också, men det betyder ingenting. Det som betyder någonting är att jag är märkt i min kropp eller på min kropp av den förföljelse som har följt på det faktum att jag kompromisslöst har undervisat nåden. Och sedan så säger han här att jag har ett meddelande av till er av nåden, och det är alltså en slutreplik, en hälsning bara till församlingen i Galatien. Och det säger han bara att nåden ska vara med deras ande. Amen.